Hallå på er och välkomna till juli månads första motorpodd. Johan Hedlund heter jag, alltjämt, och Jan Flash Nilsson
Heter
vid min
också det
sida. Ja,
alltjämt?
precis.
Heter också det alltjämt?
Jag har ju faktiskt hunnit gifta mig sen senast, och jag fick en fantastisk liten film med under bröllopsfesten, signerad Herr Flash. En amazing film, skulle jag
Amazing
säga.
film, var det, ja.
Du, ja, den var humor. Jag tror de hade klippt ner den till och med.
Det var,
det var för lång, så jag fick bara se delar av den.
Nej, tror jag inte.
Nej, kanske inte.
Nej, jag klippte vilt igen.
Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, det var en riktigt kul hälsning där, ska jag säga.
Det var amazing roligt att göra den faktiskt.
Ja, det var... Janne åkte runt och härjade och hade ett... lekte
mitt
som
liv.
Bara du kan.
Visa mitt liv.
Ja, exakt.
Mitt liv på 40 sekunder.
Ja, det var fan riktigt amazing, som sagt. Och du, det hände grejer i motorsportens värld också.
Ja,
det bara säger pang bom hela tiden, tycker jag.
Jag måste nog säga att från svensk, vi får säga svensk sida då, så vet jag inte om motorsporten internationellt. Jag börjar inte rimma
om international.
Internationellt, om motorsport internationellt. Det har nog aldrig varit hetare, tror jag. Det skulle vara på Ronnys tid, kanske i början av 70-talet där, när Palm och Gunnar Nilsson och Ronnie Peterson och Roos och Reine Wiesel och alla härja på banorna ute i världen i Formel 3 och Formel 2 och Formel 1 och sådär. Det skulle vara då, men som det ser ut nu internationellt så har vi både Marcus Eriksson och vi har rallycross i topp och vi har racerförare i topp.
Ja, det kommer ett helt koppel
överallt.
Underifrån också där bakom Marcus Eriksson, som gör det väldigt bra. Och Mattias Ekström leder DTM.
Ja,
och ja, vi har...
Nej, det är helt kul. Det fattas någon i motorcykel. Vi har ingen i cross riktigt. Vi har ingen i road racing. I enduro har vi ju några killar som är duktiga i, men det är ingen jättestor sport tyvärr. Nej. Då borde det vara.
Och du, på tal om motocross, vi kan börja med något väldigt tragiskt som händer idag fredag, som vi får reda på idag när vi spelar in. Ja, precis. Den tidigare världsmästaren Håkan Karla Karlqvist har avlidit, 63 år gammal bara.
En tidssjukdom, stod det. En kan ju alltid gissa vad det är, men det brukar ju vara den jävla fuck cancer är ju, gissar vi väl på det när det står så, en tidssjukdom.
Ja, precis. Som sagt, han blev världsmästare 79-83, då var jag inte född första året och jag var 3 år andra. Så jag känner ju till namnet och vet att han var, en jätteprofil.
Ja, han var megastor. Alltså, anledningen till att inte du känner till han beror nog mer på att när han slutade köra cross så försvann han. Jag har hört olika anledningar till varför han försvann, men han har bott i Frankrike tydligen. Någon kan väl rätta mig om de vet något annat, men han har fått väldigt mycket skador till att börja med från sin cross och trasiga höfter och måste spika och skruva ihop han och sådär, och han har inte mått riktigt bra. Jag berättade för dig, Karla var ju en av mina, och inte bara mina utan många av dem, en av mina stora idoler. Mycket på grund av givetvis att han var otroligt duktig på att köra cross. Det hjälper ju till, det brukar vara så. Men också hans personlighet var ju väldigt speciell då. Redan på den tiden så hade man ju fått börja lärt sig hur man skulle hantera fans och media och lite sådana saker, men det gällde inte Håkan Karlqvist. Han körde sitt race liksom, han var inte, han ställde inte till sig för någon.
Berätta om, du nämnde en kommentar här som han fällde efter en klassisk sportfråga.
Ja, det finns ju två saker som jag måste berätta om Håkan Karlqvist snabbt då. Det ena var ju den här The Bear Incident i Belgien. Belgiens crossbana är ju känd, och Belgien är ju liksom enormt stort ihop med USA med i cross då. Där hade Håkan Karlqvist en dröm om att han skulle leda med så mycket så att han kunde stanna och ta i VM då, stanna och dricka öl efter banan. Vilket han gjorde. han stannade och drack öl och TV-sporten såg vi. Jag visade klippet. Det här var ju på den gamla goda monopoltiden, så att de kunde ju inte säga att han drack öl. Det är hemska tanke. Det går inte, utan de sa att han gjorde ett tankstopp.
Precis.
Men det var liksom en dröm han hade att han skulle, ja, att han skulle göra det här, och så gjorde han det. Mm. Sen en annan gång så hade han kört ett VM hit och det var väldigt lerigt, och då går det ju till så givetvis att först så kör de ju sån här tear-off, drar sån här plastskivor ifrån visiret, och sen är det bara visiret kvar, och då kör man ju till det igen satt med lera, och sen slänger man det, och så körde han då med utan skydd för ögonen. Mm. Och kom ju in i depån och hela ansiktet fullt i lera, och så kommer Jan Svanlund fram och så säger han, hur känns det? Klassisk sportfråga, hur känns det? Och Håkan Karlskvist tittar på honom, det är bara tänderna som syns, resten är bara lera. Och så stammar han fram, vad fan tror du, din jävla idiot? Och det var liksom... Det var inte bara den incidenten som var så, utan det var liksom hans liv var så. Mm. Här gör vi.
Men han var, alltså det skrivs att han ändå var folkkär.
Ja, enormt folkkär givetvis. Mm. Ja, men han var i Björn Borg-klass skulle jag vilja säga. Han det var Björn Borg, Ingmar Stenmark och Karla, de var de liksom stora på 70-talet och 80-talet. Anledningen till att man inte riktigt kommer ihåg det just nu är ju för att han drogs undan snabbt när han slutade.
Som sagt, i TT-texten som har kommit här idag, så han flyttade till Frankrike på 90-talet för att just att, ja, när han fyllde 50 2004 så hade han sagt, jag står och går fortfarande för egen maskin även om jag är spikad och lappad på de flesta ställen. Så han verkar ju ha haft rejäla sviter av sin karriär.
Jätteproblem han haft. Jag har ju försökt fått han till, eftersom han var en så stor idol till mig då, så har jag försökt fått han på olika event. Jag tycker det är tråkigt att han liksom inte... När jag såg idag att tidningarna var fulla med Karlkvist, så med Karla, så blir man lite ledsen att han var tvungen att dö för att få så mycket beröm som han fick idag.
Mm. Men det är väldigt klassisk grej.
Hemskt. Det skiljer mot mig som får beröm medan jag lever.
Precis. Ja, nej, men det är väl många som blir så där.
Jag och han är väl kanske, jag vet inte varför det blev som det blev. Det vet säkert folk. Jag har hört lite stories som man inte ska dra idag kanske, men han drogs undan och han var ingen lycklig person, jag har förstått. Men vad det bottnar sig i är väl kanske inte dagens datum att ta upp.
Nej.
Däremot så kan vi väl ta upp Håkan Karlkvist innan alla de här skadorna och att han drog sig undan och sådär, så var han ju jättestor skulle jag vilja säga. Mm. Alltså folk avguda Björn Borg, Ingmar Stenmark och Karla. Mm.
Ja, det är någon som sagt som många kommer att sakna såklart.
I mitt fall så har han ju varit saknad länge. Jag har ju jagat han i 15-20 år för att försöka få han till Sverige när vi har gjort racinggrejer. Eller, du vet ju mitt intresse för motorcyklar.
Precis.
Så att jag har ju liksom... Jag har ju Mick Doohan och i road racing, och så Karla är mina MC-gudar.
Mm. Ja, det är en, som sagt... Det här har vi väl varit inne på förr, men det är nu för tiden så det sker oftare de här profilerna som man har vuxit upp med, och som det är ju en helt annan sak idag. Det är många fler som man får band till, man säger, än vad kanske det var förr. Ja, känslan är ju så i alla fall.
Jo, och sen är det så, det är lätt att glömma då. Jag tycker jag blev väldigt glad för några år sedan här, så var jag ju på födelsedagskalas för Erik Berger. Mm. Erik Berger var ju väldigt stor på 60- och 70-talet inom svensk motorsport, och han tävlar ju fortfarande, tänkte jag säga. Det gör han ju inte nu, men han fyllde ju 90 för 2-3 år sedan.
Just det.
Och tävlar ju fram tills dess då. Mm. Men han har ju varit och hälsat på. Det är ju också en sån här person som är lätt att tycka om, eller lätt att förstå varför han var så stor. Han står liksom, trots 90 års ålder då, så står han inte still på samma kvadratmeter i 1,2 sekunder, utan han ska vidare och visa något, en bil eller en butik. Så de får se om man klarar av att bli så vid 90 års ålder. Mm. Jag sliter hårt
precis
för att ta mig dit.
Vi får väl se då vad som händer.
Ja, det.
Du, se om Johan Kristoffersson kanske en sån som man kommer minnas så.
Johan Kristoffersson kommer att minnas, kommer man att minnas. Självklart. Mm. Sen så om man blir en Erik Berger är ju svårt ja, att veta nu. Han har väl en 60 år kvar till 65 år kvar till hans ålder.
Ja, jag menar det.
Men vi har alla långt kvar till Erik Bergers ålder så vi har tid på oss.
Så här. Du, Höljes var ju gångna helgen. Mm. För en vecka sedan var det fullt ös där uppe och Volkswagen dominerade. Peter Solberg hade stolp ut.
Mm. Han har haft det lite sista två åren tycker jag. Så har det varit lite, har det velat jävla så. Det ramlar ner en meteorit från himlen och träffar jorden någonstans. Så verkar det träffa i motorhuven på honom.
Mm. Det är lite så. Men då vann Johan Kristoffersson igen. Andra raka upp i Höljes inför 45 100 som säger. Vi kan återkomma till det. Vi var inne på det lite i förra podden också. Där, så vi får väl... Vi kan
45 100.
Men du, vad säger du om Johan då framförallt?
Johan har varit i ett flow nu i 5 år. Mm. Där det liksom har fungerat bra för han i princip. Nästan allt han har gjort och han har haft väldigt mycket stolp ut, höll jag på att säga. Det jag menar är självklart stolp in.
Mm.
Och så kan man säga att han har varit i en situation där han skulle kunna ha vunnit VM innan, men det har han inte riktigt, utan det är väl, det känns väl lite som med Mattias Ekström som inte kan köra alla race och värsta konkurrenten i egna teamet och det krånglar så känns det väl lite som att det är bäddat för Johan att kunna bli världsmästare i år faktiskt. Mm.
Ja, men det, nu har han 31 poäng ner till Solberg.
Välförtjänt.
Ja, det, som sagt, det känns som att det
han var väl trea i VM för 2 år sedan och så var han tvåa i VM för 1 år sedan och blir han etta i år då, så det är väl logiskt. Ja. Då är det ingen slump heller.
Nej, men det märks, jag kan säga, som sagt, när man har sett, när man fick se det lite mer på nära håll. Jag var ju på testerna som de gjorde uppe i Höljes i våras och nu så när man får se teamet på nära håll så är det ju verkligen som att det är ungefär inte riktigt lika mycket pengar och inte, men med personal och allting, det märks att Volkswagen Motorsport som var i rally, som det är, genomsyrar mycket, man känner igen en del ansikten och du vet det.
Jo, men det är ju ingen slump att bilarna går bäst.
Nej,
de lägger lite mer energi i det och de andra har det är väl personer då kanske som har kanske hälften, nu gissar jag igen, men hälften av vad Volkswagen klämmer in där. Så att det är nog, den analysen är nog inte långt borta att de är starkast just nu.
Nej, så det var ju rätt tydligt. Men samtidigt så, Petter stod jag och pratade med efteråt här, han påstod liksom att man tittar på personerna, liksom, de ligger ungefär på samma varvtider, men han menar på att de kör fel spårval och så här, och Petter framstår ju ännu mer nu, och Johan pratade om det och Tommy Kristoffersson pratade om det, att Tommy sa till mig under helgen att han trodde inte att Petter hade sån kunskap om bilar och alltså inställningar och allting, men han verkar ju vara superproffs på det, alltså han kan det mesta kring det.
Mm.
Och den bilden kanske man...
Men då?
Petter skulle ha
det. Jo,
men
det är klart man kan. Men det tror jag vi har pratat om
precis,
i podden.
Ja, men jag kommer ihåg när jag var på tester på Subaru-tiden här för liksom 10-15 år sedan, om inte ännu mer. Han åkte... Många kör kanske 1, 2, 3 vänder liksom på samma inställning. Han körde, då var det i och för sig året det strulade som mest, då, men han körde en gång, kom tillbaks och så fick de skruva en timme. Körde han en gång? Nej. Och ja, som sagt, han verkar ju oerhört noggrann så.
Ja,
och Johan verkar ju, jag pratade med honom igår här på torsdagen och låg han hemma och tittade på fjolårets race i Kanada i Frankrike som snart kommer i kalendern. Och han hade redan suttit och sett Kanada. Så han känns ju liksom som han har liksom en grej i sitt huvud.
Det är bara det som går. Alltså, jag vet inte om du såg Diamond League igår i friidrott.
Nej.
Det var en ryska där som hoppade 2.06.
Mm.
Årsbästa och så la hon upp ribban på 2.10. En centimeter tror jag var över,
det är det väl,
över 2.09 tror jag. Mm. Och när hon stod där och skulle hoppa så log hon. För hon hade vunnit tävlingen och hon hade också slagit sitt personliga rekord. Mm. Och då är det kört.
Mm.
Hänger du med? Det går liksom... Jag sa det direkt till min fru och sa att fan, hon står ju där redan och är nöjd. Mm. Det går inte. Hon rev ju klockor in 3 gånger. Ja. Och det är det med Johan här. Jag tror att han har inte vunnit VM än.
Nej.
Nej, alltså han har ju det kvar liksom, så att det är klart att han kommer att fokusera på det.
Mm.
Och sen är han skolad i racing och Och det har vi också pratat om här, att rally och rallycross killarna som inte kommer från racing, de har inte gått den här skolan riktigt med hur man sätter upp bilar, hur man jobbar med ingenjörer, hur man sorterar ut stötdämpare, fjädrar, ride heights och hjulinställning överhuvudtaget och diffar och allt möjligt. Liksom analytiskt så har de inte gått.
Nej. Och Petter har lärt sig genom alla år då?
Ja, Petter har ju varit i en sån miljö liksom, så att han har ju fått, han kanske inte hade det när han kom dit för 20 år sedan, men sen han har ju blivit skolad in i det liksom. Så i och med att han har tävlat med ProDrive och så. Så han är ju självlärd kan ni säga då.
Såg du någonting? Satt du och såg finalen efter? Du körde väl putt i parken istället för Hördes?
Ja, jag tittade på finalen gjorde efteråt, men den var väl inte så jätterolig.
Nej, det var inte.
Men jag tycker de sista finalen har inte varit så roliga.
Nej, det, som sagt, det mest action det, var i semi och
det brukar bli så, ju tätare racerna blir, ju duktigare förarna blir och ju bättre bilarna blir, så blir det mer statiskt.
Ja, det var mer och det kändes som att i finalen, för att det är ju egentligen då man förväntar sig att alla ska skita i det och bara trycka andra av banan och sånt, men det blev ju istället i semifinalen och kanske till och med i fjärde kvalhitet när det liksom stod och vägde någon och skulle gå till semifinalen.
Ja, så körde man väl olika fort då. Ja. Kommer till finalen kör alla lika fort, det är inte lika lätt att ta den där extra metern för att puffa på någon liksom.
Nej.
När han redan åker på gränsen.
Så nej, precis.
Det är liksom det här, det är så här det blir när alla de bästa blir bäst och alla bilar blir bäst, då åker man. Jag menar, jag har ju varit med om STCC-race när STCC var tufft. Det kanske 6-7 bilar kör inom 500 sekund. Hur ska vi kunna köra om varandra då?
Ja,
det går ju inte. Ingen gör misstag på 35-37 minuters körning. Inte en inbromsning 2 meter för tidigt på ett enda ställe en enda gång. Då blir det liksom. Och så säger de så här, hur kan ni ligga så nära varandra utan att köra på varandra? Men det är klart att ligger du med 40 cm mellan dem i 200 och alla kör på gränsen, ingen gör misstag, då kan du ligga så nära.
Ja, det var en väldigt trevlig helg där uppe och fruktansvärt tur med väder kan jag säga. Vi hade,
ja, lovar
det. Jag var nere och vände i Karlstad. Jag var på Sean Banan på Putte.
Fantastiskt.
Så jag åkte ner på fredagen och sen så var jag på Sean med kidsen på lördagen och så drog jag upp igen på lördag kväll där. Fick uppleva även Höljes by night kan jag säga, och det är en upplevelse att gå runt där bland husvagnarna och ljudanläggningarna och stroboskopen som vissa.
Det är väl det som är Höljes, har jag förstått.
Exakt.
Festen, hela helheten. Så det är lite som motorsport eller rallycrossens dansbandsveckan liksom.
Exakt. Det är,
Lindforsparken drar inte folk längre, men dansbandsveckan gör det liksom.
Precis.
För sin helhet. Så.
Ja. Nej, det var en hit. Men sen så kan vi ju, som sagt, vi var inne på det förra podden lite. Nu slog de ju publikrekord igen. 45 100 publik, skriver de, publiksiffra. Årets publiksiffra, nytt rekord igen, 45 100. Och vi har ställt frågan tidigare, unika besökare, frågetecken. Och vi räknar lite, vi vill inte riktigt gå in på hur vi räknar och bla bla bla. Och det finns lite olika. Det jag har förstått är att det inte är unika besökare. Det är inte 45 100 unika. Sen så finns det olika teorier om de räknar fredag, lördag, söndag plus söndagspublik. Alltså att de räknar de som är där.
Eller om de räknar onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja. Vet inte heller.
Nej, men jag vet att du är skeptisk. Och jag tror
jag är inte en skeptisk, utan jag är 100% säker på att siffrorna är friserade. Sen om det spelar någon roll, det var som jag sa till dig, det är ju viktigare vad Nordkorea gör och vad Trump och Putin säger till varandra idag. Så det är väl ingenting som jag liksom ligger vaken och funderar på, men det är ändå just motorsporten har haft en trend de sista 10 åren att man hela tiden ska slå rekord. Det kommer bara mer och mer och det är 7-10 000 2015 liksom det. Och varje gång som jag är på en event så brukar jag för skojs skull, jag gjorde faktiskt en bilmässa 1986 i Karlstad på Tingvalla isstadion. Och det var nog hysteriskt med folk där. Det var kö på motorvägen. I princip hela Våxnäs industriområde var belamrat med bilar plus hela Tingvalla. Det var liksom, och det var så tjockt med folk inne på arenan så du förstår inte. Vet du hur många det var där?
2000?
Nej, det var 4800.
Ja, så där. Och du hade sagt att det skulle vara 10 kanske, eller?
Nej.
Men du kanske hade känslan.
Nej, men jag fick ja. nej, jag hade inte känslan. Jag menar bara att liksom, om jag hade sagt att det var 15 000 där så hade ju folk trott mig.
Ja. Men det är lite samma när det är 10 000 på torg och hylla Färjestad varje gång de vinner guld.
Ja.
Det är också frågan om det verkligen är 10, det har väldigt svårt att se.
Nej, du ser ju, vi har ju bilden framför oss här. Men det är så här att det är svårt att men det blir lite.
Och det kan ju inte backa eller de kan inte.
De har ju målat in sig ett hörn då, precis som STCC har gjort och många har gjort liksom.
Mm.
Så jag menar Färjestad då, om de skulle börja räkna som Höljes gör och som många av de här gör då, så skulle det alltså vara 25 000 åskådare på en match.
Du räknar varje period då?
Som ja, först så skulle vi räkna, som vi sa, alla funktionärer och alla spelare och alla som är i alltihop där. Då blir det 100 stycken gånger 3 då, det är 300.
Mm.
Och sen så har du 8 000 betalande gånger 3 perioden är 24.
Mm.
Och så funktionärer ute i hallen och korv och mojar och alltihop där. Så det blir uppåt en nytt rekord igen, 25 000 i festhallen. Och det, så är det ju inte liksom. Men motorsporten går på något sätt, har gått i bräschen för de här stallsiffrorna.
Ja, vad har vi på Svenska Rally? 200 000 eller någonting var en siffra? 200 000
300 000. 300 000 är det. 300. Det bor 275 000 i länet va?
Ja.
Gör inte det? Hela Värmland tror jag. Precis. Bor det 275. Mm. Det betyder att alla i hela Värmland går på Svenska Rally.
Mm.
Då ska man säga så här, ja men det kommer folk utifrån. Jo men vart bor de då?
Ja.
Fan, det skulle jag så mycket bäddar av inte riktigt då. Så att det,
ja.
Det, nej men det jag tycker det är synd att man har startat den här resan liksom, med att man hela tiden ska slå världsrekord i publik in folk. Och det kommer inte bli slut på det här förrän skattemyndigheten går in och säger
nej, precis,
det diffar lite i här vad ni säger och vad ni redovisar.
Exakt.
Så ni får betala mellanskillnaden. Ja. Då skulle du säga att du får den riktiga siffran.
Ja, men det är väl lite så.
Och då kommer det 13-14 000 istället för 45.
Men som jag också sa, det är ju sjukt mycket folk
där uppe. Mycket folk.
Herregud, det är som mycket. Åka, tänkte att det ligger där liksom, det är ju ingen egentligen stor stad i närheten. Det är 20 mil från Karlstad. Och det är väl egentligen Kongsvinger, jag vet inte hur långt det är från Kongsvinger, men vad är
Kongsvinger i Norge överhuvudtaget?
Nej, precis.
Vi kan börja det.
Och det är ju extremt mycket folk. Sen så som sagt, det är nog det svåraste tror jag som någon att uppskatta och köra en uppskattning. Det är jättesvårt när det blir så mycket. Men ja. Sen så klart.
Jag berättade ju för dig, de duktigaste har lärt mig hur man räknar.
Mm.
Det finns två sätt att räkna publik på. Det ena är att man uppskattar ungefär 1000 styckna inom en fyrkant som man gör med fingrarna. Och sen är bara att sätta igång och räkna.
Precis.
I fyrkanter. Och då får man kanske inte på x antal då.
Nej.
Och det gjorde jag ju i Höljes för några år sedan när de gick ut med 38 000. Då fick jag 12 000. Fick jag ihop då. Kanske jag var 15 eller 10, det vet jag inte. Men det är långt till 48.
Mm.
Eller 38. Och sen så ett annat sätt är att gå ut på parkeringen och räkna bilar.
Just det.
Och så slår man, nu kommer jag inte ihåg vad uträkningsmodellen var där, om det är 2,5 eller per bil så.
Mm.
Så räknar man, får man också fram hur mycket åskådare det är.
Mm.
Och det tar ju lite mer tid kanske att göra det.
Så.
Men det finns ju de som gör event då, de åker ju runt på mycket event.
Mm.
Sådana som gör event åker runt på andra event och räknar bilar på parkeringen.
Okay.
För att de själva ska kunna uppskatta och se ungefär hur mycket kommer det här dra i vår kommun när vi gör det hos oss och så, eller på nästa ställe.
Tänk sådana här event som det går massa gratis bussar till, det blir svårt.
Ja, fast då räknar du bussar.
Ja, precis, får stå där. Men jag tänker som Putte i parken till exempel, körde väl massa.
Mm.
Det är också ett exempel, vad hade de 70-80 000 besökare?
Ja, och det har de ju inte.
Nej.
Men de har mycket folk. Det är ett roligt event och
jag håller med dig.
Jag är inte ute efter att liksom säga att någon gör ett dåligt jobb. Nej, det var inte det, utan det är bara att
det är lite irriterande.
Ja, det är ju rätt, måste vara rätt. I mitt liv så ibland så jag är duktig på att improvisera och så där, men jag är också en Excel-fil och har lärt mig genom racingen och när någon säger någonting som uppenbart inte är så, då får jag böjväxtexem.
Ja.
Men jag släpper det snabbt. Ja. Jag somnar på kvällen. Det är lugnt.
Så är det. Det är inte bara största
bekymmer. Det är en rolig tävling i alla fall och väldigt uppskattat.
Och det är mycket folk.
Mycket folk.
Det kan vi slå fast.
Ja. Och roligt har de. Det är väl det som är viktigt.
Ja.
Och nästan rå har Höljesklubben också. Trots 45 000 åskådare så höjer de höjer de FIAs avgift med 500 000 så har de ju inte råd med det. Det är väl också en indikation på att det inte riktigt kommer 45 000.
Nej, skulle de göra det? Och vi tänkte just det. För så kunde vi inte räkna, fick vi reda på för några år sedan när vi pratade just om att det var 40 000 där ungefär och vi drog ett snittpris på kanske 500. Ja. Vissa betalar 700, andra betalar kanske 400 då.
Och en del blir gratis.
Säg 40 000 då gånger 500 kronor, då har du 20 miljoner.
Mm. Det har de råd med. Då är de en rik
klubb. Bara den intäkten.
Ja, så det kommer ju inte, det vet vi. Nej, ja, nu släpper vi det.
Du, Johan Kristoffersson igen. Vi har fått två stycken som har meddelat efter vårt yrande förra veckan där med hans fot, eller förra veckan, förra podden. Och vi har svart på vitt. I STCC högerbromsar han. Då använder han sin högerfot och bromsar.
Okej, okay, konstigt.
I rallycross vänsterbroms. Så är det. Så då vet vi det. Och STCC ska han köra i Falkenberg nu. Han laddar om direkt. Han har aldrig vunnit här. Han har bara kört 4 hit.
Fråga mig då.
Du har vunnit 11 hit.
I Falkenberg. Undrar om inte jag har vunnit mest.
Jo. Här har vi det svart
på vitt. Ja, det tror jag. Titta.
11 hit har du vunnit. Du är nästan dubbelt så många som Ekblom på 6. Så även om Kristoffersson nu vinner trippel så kommer han ju bara vara 4.
Han kör ju 3 hit nu då på en helg.
Ja, jag säger det. Så han kan ju ta,
plus att de har ingen omvänd startordning som vi hade.
Nej. Men du gillade Västkustloppet.
Jag gillar alla banor i och för sig, men jag gillar Västkustloppet. Om jag ska dela upp vad som passar och vad jag gillar bäst, så gillar jag snabba kurvor. Det ska gå fort in, fort i mitten och fort ut och gärna vara väldigt skarp kurva. Och så brukar jag alltid lägga till gärna med en stolpe på utsidan på utgången som jag var tvungen att måtta mot. Då var jag som snabbast då. Men jag gillar Falkenberg för det gick oerhört fort där. Gjorde det. Som jag sa det.
Ja, Johan, jag pratade med Johan som sagt i torsdags här. Han sa att det är ett skönt flow i banan.
Ja, mindre skönt flow nu sen de gjorde en chikan i slutet av rakan. Jag har ju turen att ha kört på banan när det i princip var full gas runt om, fast det är inte full gas, nästan full gas runt hela banan. Nu har de gjort en chikan så du ska ner på ettan eller tvåan och brottas runt där. Men då hann jag körde det bara någon gång sen slutade jag, så att jag fick mina år på de riktiga banorna.
Ja, det är ju inte fel.
Nu ska allt vara så säkert.
Ja, det är väl så. Ja. Sagt. Men i rallysammanhang ska de ta bort de där chikanerna, eller konstgjorda chikaner. Det är det som Svenska rallyt brottas med som sagt, och
skräp.
Problem med det avslutnings.
Vill folk slå sig, låt dem slå sig.
Det är väl så. Det får inte gå för fort.
Nej, men det är ju liksom det går ju ut på. Ja, men det känns ju lite konstigt när man måste göra en chikan på en bana för att ta ner hastigheten till noll bara för det är farligt, och sen sitter du och åker liksom 210 km i timmen i Finland med fullt ställ och hopp, och du har en bergvägg och publik och hus runt det liksom. Det har ju fått, men det är igen, jag har turen att sluta när att det är stallerierna har börjat.
Exakt.
Jag tycker att den ska få åka ambulans om man gör ett misstag.
Ja, det är väl så.
För då brukar man åka långsammare för att slippa misstaget.
Exakt. Du, Falkenberg då annars, eller Västkustloppet, där brukar jag ändå
det är mycket
droppa
folk.
In en hel del publik.
Ja, det gör det.
Får vi se vad siffrorna säger i år då?
Det brukar vara en, vädermässigt brukar det vara ett lotteri. Det brukar vara en, brukar gå och titta på himlen hela tiden om det blir regn eller torrt. Men det är oftast, jag tror vi bara åkt i blött där en gång som jag kan komma ihåg, en eller två gånger.
Du, STCC gör ju en ändring nu också.
Jaha.
Hör ju inte till ovanligheterna, höll jag på att säga, men de byter däcktyp. Kör in den hårda gummiblandningen istället för den mjuka.
Ja,
för att passa det här internationella TCR-reglementet.
Undrar om vi inte hade med det i en av första podden också, att det kommer inte att funka med däcket.
Nej, det kanske vi sa.
Ja, och så är det inte nu då.
Så du tänkte.
Ja, alltså vi har ju pratat om att de använder Porsches framdäck som däck till TCR-bilarna, och Porsches framdäck är inget fel på det på en Porsche. Där motorn sitter bak och så, men här sätter du en över 1300 tung bil på, och så sätter du däcket som är ett framdäck på en Porsche på drivaxeln, vilka är framhjulen, så att du ska bromsa med däcket, svänga med däcket, accelerera med däcket, och så har du all vikt rakt uppifrån, rakt ner på däcket. Vilket betyder att däcket klarar inte det. Men jag är väldigt förvånad att de överhuvudtaget gjorde det testet, för det, det gick inte, och det kunde ni ha sagt innan.
Kristoffersson var lite, han var lite åt andra och
han lättare bil.
Ja, just det var det, ja.
Ja, så att det är samma, det är samma.
Det var det du pratade om, ja, precis. Ja. Nej, man menar på att det var för att han tyckte om att det var liksom att du hade en kvalpik, att du hade två varv i kvalet innan däcken
gick. Fast de kan inte använda däckena till fri träning, eller kan inte åka och testa på dem eller någonting efteråt. Bitar går ur dem, det går sönder. Han har också lättare bil då, så att det, och sen, plus större budget, så att han kan kasta däckena och sätta på andra däck sen, så att det, nu är ju STCC är ju ingen elitklass längre i den bemärkelsen som det var i början av 2000-talet och så där, när det liksom fanns många fabriksteam som hade stora budgetar. Och vi hade heller inte råd att hålla på och kasta däck så fort vi har kört på dem. Så att det var nog ett bra beslut.
Det var lite som var inne på förra gången också. Det är ju lite skillnad av TCR International kör Monza, Abu Dhabi och lite
sånt. De har inte det stora däcket. De går ju till deras däck nu.
Ja, precis. Ja, men det är det jag menar. Men alltså, är det ett däck anpassat för svenska banor och svenska förhållanden egentligen?
Nej. Ja, det däcket som de går till är ju mer anpassat. Alltså de tog ju ett däck som inte var anpassat till svenska. Så det, jag förstår inte riktigt varför man gjorde så här. Ja. Ingen aning, men nu byter de i alla fall.
Ja, så är det. Du, jag vet att när det var Azerbaijans Formel 1 där strax efter midsommar, 25 juni, så satt du på Coldplay, men du har sett det innan, va?
Ja.
Och det är ju lite intressant, för det är för en gångs skull när det väl blir riktigt roligt, det är ju när det blir lite kaos.
Ja, eftersom inte sporten i sig levererar någon speciell spänning.
Alltså, det var säkerhetsbilar och omkastningar och Lance Stroll på pallen av alla helt plötsligt.
Ja, det var kul för honom. Mm.
Det säger tyvärr lite om kanske...
Ja, fast han var snabb hela helgen, tror jag, innan.
Lite om alltså, när man... Om att det där racer kommer man prata om länge, för att det var så mycket som hände och det var så roligt. Och
så hände ju så konstiga saker, men det blir ju så, det är ju ingen riktig bana och det är inte, det är mycket som är...
Ja, de fick det kaoset de hade förväntat sig premiäråret i år.
Ja.
Men jag tänkte bara ta upp Sebastian Vettels påkörning av Lewis Hamilton där under säkerhetsbil, när Hamilton segar sig lite kanske. Ja. Kör upp och kör på honom i sidan. Mm. Vad säger du om beteendet?
Det är ju förståeligt. Alltså, vi kan väl börja om beteendet då. Mm. Så är det ju förståeligt. Alltså, har man tävlat själv på hög nivå, så vet man att man bygger upp en tävlingsdag, om det nu är hoppning eller om det är springning eller om det är ishockey eller fotboll eller vad det är, så bygger du liksom mot en speciell tidpunkt när du ska leverera. Under den tidpunkten då så är du ju superfokuserad. Du kanske till och med har någon diagnos som gör att allt fokus ligger just på den här grejen. Liksom. Det är därför du är bra i det här, för att du har lite liten procentuell Asperger så att du liksom kan fokusera hårt på det. Om någonting stör det där då som händer, och stör det här fokuset, då är det lätt att reagera liksom känslomässigt. Mm. Och sitta i tvn, sitta där och ha lite för rund mage, sitta och hålla i ena handen på en öl, den andra på en chipspåse. Mm. Och så tycker man liksom, vilken jävla idiot, hur fan kan han bete sig sådär? Men då har man aldrig tävlat, för det förstår man liksom. Alla som har tävlat på en speciellt på hög nivå vet att det brister. Och Vettel, tror jag, nu gissar jag ju bara, jag har ju inte ringt han, känner han inte. Men jag tror att han förväntar sig att Lewis Hamilton skulle ställa sig på bromsen.
Aha.
Så när han körde på han bakifrån, vilket var hans eget fel faktiskt, så fick han ju egentligen bara svar på frågan. Han bromstestade, han ställde sig på bromsen. Och då brast det för han. Och då åkte han upp jämsides och gjorde en massa gester, och sen styrde han på. Han bara bonk rätt i sidan. Och så kan man säga så här, har du gjort något liknande? Ja, många gånger. När vi tävlade i England i Formel Ford, jag och Kenny och många svenskar, så var det i princip i varje heat, i varje race så gick det till så. Och då behövdes det ingen pace car innan, utan så fort vi kom upp jämsides så svängde vi precis som han gjorde där på varann i 200. Mm. För att sätta respekt. Så att jag förstår precis vad som har hänt. Var det rätt sagt, gjort? Det var det ju inte. Det är ju som att göra en crosschecking i saker.
Ja, ja. Men han, det som är lite intressant, för han var ju uppe på FIA-förhör här nu i veckan och folk förväntade ju sig kanske att han skulle få någon slags straff på
grid
penalty för nästa race och så. Men nu är nästa race i Österrike, Red Bulls. Ja, och nu är ju han i och för sig inte Red Bull längre, men jag tänker ändå så här, Tyskland, Österrike, kan det, eller är det bara att de bara tycker att vi ska inte hålla på och köra med massa.
Har du sett FIA? Har du sett FIA?
Ja, sett och sett.
Har ni inget att göra, googla fram styrelsen i FIA som ska ta dem med besluten någon gång, så ser ni att de är ju, den yngsta är väl 147 år gammal.
Ja.
Och de, ja, det var tid kanske, men alltså de skit, alltså det är klart han slått straff.
Mm.
Tycker jag att det, liksom alla som säger att han inte ska ha ett straff för vad han gjorde, vet jag inte vad fan de.
Men var det för dig då när var Englands incidenterna, fick du, blev du bestraffad?
När jag körde i England.
Mm.
jag körde ju för en fabrik där då, eller importör som hette Reynard, som byggde formelbilar, och han som var chef för det, han hette Alan Cornock. Och han var alltid med på så varje gång jag hade kört en träning, ett kval eller ett race, så hörde man Jan Nilsson to race control, Jan Nilsson to race control. Så jag döptes till Trouble Nilsson.
Ja, det var det som var då, ja. Och för att du var så elak.
Nej, no, alltså vi var ju, det var ju ihop med The Irvine och alla som körde då, det var ju och Schumacher var ju med och körde Formel 4 där på festivalen. Så, alltså det gick till så på den tiden. Det var...
Men som sagt, när du nämner Schumacher och även då, alltså titta på hans karriär. Han la inga fingrar emellan.
Nej men det var så.
Ja.
Alltså,
jo, men, alltså vi är så mycket också.
Vi är sista generationen som gjorde allt för att vinna. Mm. Och vi fick ju straff för det också. Jag menar, jag körde ju ute i Europa i massa år och så kom jag hem och fick ju, blev uppkallad till domaren hela tiden som sa att jag får inte göra, jag fattar ju ingenting liksom. Det var ju helt stolligt internationellt. Mm. Och så...
Men jag tror Vettel har nog anammat er style, för det har man ju alltid tyckt i alla år. Och jag tyckte lite så, alltså, för han har ju betett sig i radio och genom liksom, ända sedan han kom upp egentligen från Toro Rosso till Red Bull, så har han ju betett sig rätt illa stundtals.
Ja.
Han har gjort en hel del grejer och han har gnällt som tusan liksom, men samtidigt så kan man ju inte låta bli att älska en sån vinnarskalle.
På min tid då, så vill jag säga, för jag är ju en generation yngre än Vettel, så var ju det en vanlig racehelg. Ja. Allt det där som folk är irriterade på honom med nu. Liksom. Det var ju att man körde på varann, att man trängde av varann, att man satte varann i räcket och såna här saker. Det var ju inget ovanligt liksom.
Nej.
Jag kommer ihåg när de kopplade... När de kopplade på min radio, så kallade jag en mottävlare som jag körde för idiot. Då ringde de från media och ville att jag skulle be om ursäkt för att jag hade kallat honom det. Men det hade jag ju inte gjort. Liksom. Det var ju en avskanning av min radio.
Ja.
Men det var mycket tuffare. Mm. Det var mycket tuffare miljö på den tiden. Liksom. Och titta på holländaren där. Vad heter han?
Verstappen,
ja, han får ju en massa kritik för att han kör tufft.
Mm.
Han hade ju, alltså hans körstil som han får kritik för att han kör tufft för nu, det var ju den snälla körstilen där.
Ja.
Han var ju liksom fram till mitten av 90-talet, då var ju han en mjukis.
Ja.
Det var ju liksom,
ja, du vet.
När jag läser alla de här och så när man ser kommentarer på forum liksom, att jävla Verstappen och jävla den och Vettel och jävla den, så det är ju ingenting. Sen säger jag inte att det ska vara så, jag säger bara att man upprörs av alldeles för lite nu för tiden.
Mm. Ja, men det är väl så kanske. Men det är väl samhället och Sverige, alltså.
Ja, det är ju
folksport och göra. Nej, men det är ju sin bittra röst hörd på Facebook till exempel.
På 70-talet fick ju folk stryk och så gick de hem. Mm. Det är ju inte rätt.
Nej.
Idag får man en knuff och anmäler för misshandel.
Mm. Mm.
kan man ju undra om det är rätt.
Precis.
Liksom.
Ja, nej, så är det ju.
Du, nu försvarar jag inte knuffar.
Nej, det,
jag
nej,
menar bara hur samhället har förändrats.
Ja, precis. Liksom. Och sen hur folk älskar att gnälla på Facebook och liknande.
Ja.
Men det ska vi inte...
Det är en annan podd.
Precis. Du, som sagt, Vettel får köra precis som vanligt i Österrike nu. Som
det tycker jag är fel.
I helgen.
Mm. Tycker han skulle få x antal platsers, kanske få starta sist. Mm. Det är inte okej att åka upp och styra på.
Däremot har han väl väldigt hårda restriktioner på sig, eller krav på sig nu. Gör han någonting liknande igen så lär det bli dubbelt upp. Då.
Men det funkar inte så liksom... misshandlar du inte den här personen en andra gång.
Nej,
så.
Just det. Nej, det är sant.
Det är, liksom, ja, men det är inte okej att åka upp jämsides och sen köra på. Liksom.
Nej,
det är inte...
exakt. Nej, så är det ju.
Sen kan man ju alltid säga så här, ja, men Lewis Hamilton, men nu är det ju så att det var ju faktiskt han som körde på Lewis Hamilton. Det är ju bara att gå och titta på hur en trafiksäkerhetsolycka bedöms.
Mm.
Ja, kör du på någon bakifrån är du skyldig.
Mm.
Åker upp jämsides och styr på han, då kommer du också troligtvis åka fast för det.
Det är inte ett misstag direkt.
Nej, inte mycket.
Ja, du, jag har inte fått några rapporter, men jag tror inte han är på plats här, men kollega Ekberg är på plats på Red Bull Ring här med lite familj under helgen. Jag tror att de skulle dit på kval imorgon. Jag tror de inte är på träningen som pågår i detta nu. Mm. Det nummer två pågår nu.
Lewis
nummer Hamilton,
ett,
Hamilton före Verstappen, Bottas, Vettel, Ricciardo, Räikkönen, Van Dorn, Kvyat, Alonso och Ocon första. Marcus Ericsson sist.
Ja, hörs.
Ja.
Och Värland var?
Ja, näst sist.
Näst sist.
Ja. Och nu håller träning
Sauber
två på.
Sauber är jämna i alla fall.
Ja, precis. Så är det ju. Träning två håller på. Nu har Vettel tagit snabbaste tid. Så det är väl ingen förväntan att det blir en ny kamp med McLaren eller Mercedes mot Ferrari.
Ja, McLaren, hur gick det för dem? För de skulle ha någon, de skulle ha gjort en uppdatering nu.
Som sagt, tänkte jag att man tycker att det är roligt när de placerar sig på nionde och...
Fantastiskt.
Sjunde på Van Dorn och nionde på Alonso.
Då förväntningarna sjunker lite.
Precis. Men de var ju lite på G redan i Azerbaijan där på något sätt. Så att,
ja. Ja, men de ska ha fått uppdateringar nu som gör att de ska bli snabba.
Helt otroligt. Ja, det blir en spännande helg. Ser vi ifall vår världs- eller Norden-kände jordnötsman Johan Ekberg kan komma med lite insight sen efteråt.
Ja, spännande.
Så du läste om jordnötshistorien?
Nej.
Nej,
det får jag läsa.
Mest läst på både VF och Expressen här om dagen faktiskt.
Ja. Hittar de en i hans huvud?
Ja, precis, man skulle kunna tro det. Det är en sån här jättetöntig grej som folk verkar ändå älska att läsa, för han har köpt en soffa på IKEA, inplastad och allting.
Ja.
Och så var det jordnöt i den.
Var det han?
Jajamän. Det är ju jättetöntigt.
Nej, men det är ju jättekul att folk orkar släppa Almedalen en stund och läsa om Johans jordnöt i den inplastade soffan. Det tycker jag är... Det är mer... Det känns mer tryggt tycker jag att folk gillar en sån historia än att de håller på att dela om muslimer och invandrare och moskéer och fan hans måste jag tror jag blir stollig. Ja, mer jordnötsinplastade IKEA-soffor till folket.
Ja, men lite sånt måste man ju få ibland faktiskt. Sen ja, var det väldigt klart. Nyhetstorka var ju den kommentaren man satt och väntade på. När
det var den nyheten som var den dagen.
Ja, det var väl ungefär så. Men det kom ju ungefär som tredje kommentar på vårt Facebook-flöde där på VF. Så jag trodde den skulle komma som etta, ja. Men det var... Ja. Men sånt där är kul. Jag ska inte...
Slogs av en bajnödig Kanada-gås
precis.
På Mumindalen.
Det kanske blir något sånt. Ja, du, jag ska runda av lite. Jag var ju i... Jag var ju Höljes när det var... Du hann väl se både rallycrossen och MotoGP. Som sagt, vi återkommer ju till MotoGP och jag säger det här, jag tänkte dra en liten statistik för det här bara. Först och främst om hur den här säsongen har varit.
Den har varit väldigt bra skulle jag vilja säga.
Det är svårt att säga.
Jag kan inte, jag har ju ändå följt motorcykel i väldigt, väldigt, väldigt många år eftersom det är egentligen det jag är intresserad av. Jag kan inte komma ihåg att det var en så otroligt tuff säsong någonsin som det är i år.
Nej.
Jag har säkert fel, så någon kan säkert skriva över det, men alltså sånt hysteriskt intresse det är för MotoGP och vad bra de kör och vad tuffa race det är.
Jag har kört 9 race.
Mm. halvtid vi nu.
Vi har haft 5 olika vinnare på de 9 racen. Vi har haft 10 olika pallplacerade förare och 4 olika mästerskapsledare. Och topp 5 nu i mästerskapet skiljer det bara 26 poäng emellan. Det är en racevinst det. Mer eller mindre.
Det var, 25 poäng var i princip vad Marcus var efter för ett litet tag sedan.
Ja, och nu, precis. Och nu vi hade nästan räknat bort Marcus. Eller liksom ja, att
det, faktiskt hade jag gjort det.
Och nu vann han i Tyskland på Sachsenring.
Ja.
För hemmaföraren.
Han tog sin 8:e pol på Sachsenring och sin 8:e vinst. Så genom 125, 250 och MotoGP har han tagit pol och vunnit alla race på Sachsenring. Så det är något med Marc Márquez och Sachsenring.
Imponerande.
Mycket imponerande. Och den här gången fick han det ju inte gratis heller. Han hade ju Jonas Folger som... pressan faktiskt. Jag har ju sett intervjun med Marcus. Han trodde ju ett tag att han skulle kunna lämna han, men det kunde han inte.
Nej.
Och till slut så insåg han att han kommer att försöka satsa allt han kan de sista 2 varverna. Det är ju hans hemmabana, så han kan ju liksom, om det syns ju när han gör omkörningar, Folger, att han vet vad han gör, att han har kört det förut. Men då laddar Marcus ändå hårdare de sista varverna och lyckas knäcka. Folger,
han tog honom med 3,3 sekunder till slut ändå.
Ja, på de 2 sista varvna. Ja. Men han gav nog upp det, Folger. När han kände att han inte hängde med, så, för han körde på gränsen till att ramla, Marcus.
Men det är det jag tycker är så häftigt med MotoGP. För nu helt plötsligt kommer en sån som Jonas Folger upp och slåss som en race-seger. Det är hans hemmabana för vissa. Men han kör ju alltså för Monster Yamaha Tech 3 heter teamet. Så det är andra teamet i Yamaha. Eller det tredje teamet till och med, eller vad?
Ja, jag kan inte så, men de åker ju på 17 cyklar gör de ju.
Ja, men det är väl andra teamet, för första teamet är ju Movistar Yamaha där.
Ja, du menar så andra. Ja, då, precis. Då är det andra teamet. Ja. Jag räknar inte Movistar som första teamet. Jag räknar dem som fabriksteamet.
Ja, fabriksteamet. Ja, precis. Men det är ett sånt privat team.
Ja, som får hjälp av fabriken så att de har i princip lika bra cyklar som fabriken har.
Ja, det i och för sig. Det kanske är så. Ja, men alltså, det är ändå imponerande.
Om man utvecklar en M8-bult som är lite bättre och den finns i ett exemplar, då kommer han ju på den cykeln som har störst chans att vinna VM. Och sen kommer han på nästa cykel när nästa bult finns, och då kommer den ju på också på fabriksteamet. Men den tredje bulten hamnar ju på någon av deras cyklar. Då. Så att de är i princip där liksom. Det bevisar väl både Sarkos framfart i år och nu Folgers framfart. De är ju uppe bland fabrikscyklarna och röjer runt. Utan teamorder.
Ja, just det.
Inte som i rally och rally och racing och sådär, utan här är det utan teamorder. Kan du vinna, vinner du. Trots att du får cykeln ifrån den du kör om.
Ja,
coolt. MC-sporten är cool.
Ja, och det, som sagt, det här med att det bara skiljer 26 poäng mellan 19 och 5 gör ju att vi har hur många race har vi kvar? 1, 2, 3,
9. Det var halvtid nu.
Ja, det är 9 kvar. Ja, precis. 9 kvar. Tror att det kommer dras ut lite, va? Det kan inte vara topp 5 kan inte ha 26 poäng mellan sig när vi sammanräknar.
Wow. Det verkar ju vara... Ena stunden åker jammerna ihop ifrån honderna lätt och nästa gång så är det tvärtom. Så det är svårt. Det enda som jag har sagt hela tiden är de sista åren är ju att Marc Márquez är ju något i hästväg på att liksom ta de poängen han kan få. Kan han vinna, vinner han. Kan han bli fyra, blir han fyra. Han liksom, nu har han ramlat några gånger i år, men det har alla gjort. Så att det är liksom inte... Han är ingen unik i det heller då. Det går ju rätt fort här. Det kör ju upp 360 km i timmen. På Mugello åkte de ju 345 km i timmen på bakhjulet till och med. På rakan.
Ja, just det.
Så att det är liksom, det är lätt att ramla.
Men du hoppas väl att det håller i sig till finalen då, såklart, som ska dit 12 november.
Det behöver det ju inte göra, men jag hoppas ju att Marc Márquez vinner VM eftersom jag tror på honom då. Jag tycker precis. Jag känner igen mig lite igen, väldigt lite. Men när jag var ledig, då körde jag go-kart. Och när Marc Márquez är ledig, då kör han crosscykel och dirt track. Och det är mycket MC liksom, på hans lediga tid. Han älskar det här. Och det är ju, det gjorde jag ända till luften gick ur, men det gjorde det vid strax över 50, så han har ju en bit dit.
Ja, ja, exakt. Ja, men alltså, han kan ju, vad är Rossi nu då? 40?
Nej, 37 är han.
Ja, okej, ja.
Men det är, och var 37 har så mycket pengar på banken och så många VM-guld och ändå vara med och röja och i toppen i VM i en så svår klass som MotoGP. Mm. Det är stort. Mm. Ja, det, men han är stor också, Rossi.
Ja,
men jag tror inte på han i slutet. Jag tror att Dovizioso där på, han har ju lett VM, men jag tror inte på honom heller, även om jag skulle vilja det. Och Rossi är, när, han är snabb, men han är inte så snabb som Vinales och
det är våra,
Marquez.
Våra snubbar där som
Vinales som och Marquez. Ja, det är de liksom. Jag tror att över 18 race så är det de två, Vinales och Marquez, som det kommer att stå emellan.
De har lite paus nu, de till 6 augusti. Mm. Kör de i Brno eller? Är det Tjeckien i alla fall? Är det Brno?
Jag vet faktiskt inte.
Jo, Brno.
Brno. Sen gör de sig iväg, va?
Det är superdrag.
I väg mot Asien. Och
kanske de, nej, sen Österrike och Storbritannien, San Marino, Aragon. De är kvar i Europa ett bra tag till sen faktiskt.
Ja. Ja, när var Storbritannien?
27 augusti.
Det skulle man ju på det.
Silverstone.
Det skulle man på det. Otryck eller stort i England.
Ja, det är stort överallt. Ja, precis. Ja, det är inte förrän i oktober de drar iväg till Japan och sen Australien och Malaysia. Så rundar av i Spanien igen. De har 3 race i Spanien, va? Tror jag. Mm.
Det är väldigt stort i Spanien.
4
race
till och med.
Ja, det är coolt. Mm.
Du, F1, de kör ju vidare i alla fall. De kör ju först Österrike nu. Sen redan nästa helg är det Storbritannien. Då kör de Silverstone. Och sen hinner de med även Ungern innan de tar nästan en månads break till Belgien. Rallycrossen lite samma. De har ju lite break nu. Så det blir väl en lite lugnare.
STCC kör Västkustloppet i helgen och sen har de ett break till den 12:e, en månad ungefär till, precis, till precis. Kanonloppet, Karlskoga. Ja,
exakt. 27 dagar är kvar till rallycrossarna kör i Kanada.
Mm.
Så det var det jag tänkte komma in lite på, för det är lite semestertider och så här nu. Så att några 2 veckor tror jag inte vi kommer komma tillbaka inom, utan kanske 3.
Mm.
Ska vi försöka? Jag ska försöka bryta lite. Jag ska ner till Portugal en sväng där i början av augusti, men det är inte förrän typ 6-7 eller något sånt där.
Jag åker i övermorgon till Verona och ska se på opera.
Oj!
I ett kolosseum som är byggt 30 år efter Kristus. En gammal romersk kolosseum. Och då kan man undra, vad hände där? Och det är nog mer, det ska bli spännande att se. Det, jag har ju sett nästan all musik som finns att se. Och jag har kvar att se opera på ett stort ställe, och då var det mellan New York och Verona då. Men då känns Verona rätt
fränt.
Ja, det ska bli coolt. Tisdag kväll nu så sitter jag på läktaren, på en romerska läktaren, och ser Aida heter operan.
Du kanske blir sån här riktig operafanatiker.
Det tror jag inte, men jag tror att jag kommer tillbaks med en väldigt häftig upplevelse, tror jag. Det hoppas jag. Det är väl det som är meningen. Och sen är jag väl ingen, men som i all musik så finns det alltid, jag är ingen klassisk musik, ingen opera, jag gillar inte den typen av musik. Men det finns ju, när det kommer någon och säger, om du lyssnar på det här, så lyssnar man på det, så inser man liksom vad vackert det är.
Mm.
Då måste man orka leta sig fram till det, och det har väl kanske inte
men
gjort.
Men i en sån miljö kan
jag tänka mig. Ja, hela grejen här, och vi är goda vänner, vi reser med oss här. Så att det ska bli skoj, det ser jag fram emot.
Det förstår jag. Men vi kan väl räkna någonstans i slutet av juli, början av augusti kanske. Så,
ja,
så
slutet av juli tycker jag vi kör en samling där, va?
Ja,
vi Ungern.
Snackar upp lite inför det. Ja, någonstans där, och så inför omstarterna får vi se vad som har hänt under den tiden. Så får ni
vilka som har fått sparken och vilka som är kvar i teamen.
Som sagt, det går ju egentligen, det händer ju så mycket så att det. På den här, nu är det knappt 2,5 vecka sedan vi spelade in senast. Jag tycker det har varit hur mycket som helst.
Jag kan ju erkänna också att jag har haft fel här. Jag hade ju inte ett vad, men jag hade en förutsägelse som jag faktiskt inte har. Det var ju att jag trodde att Tommy Kristoffersson och Peter Solberg skulle vara ovänner innan Hörjös.
Just det.
Nu är det ju efter Hörjös.
Mm.
Så det, vad vi vet i alla fall så.
Nej, det verkar vara väldigt så. Allt tyder ju på att det är väldigt alla fokuserar och drar åt samma håll, och
det är så när en vinner också är bäst att säga då. Sen så var ju inte det en anledning till att de skulle vara vänner, det var, men det är ju kul att det fungerar.
Ja,
det är bra för teamet.
Verkligen. Yes, men hörni, ha en trevlig fortsatt julimånad här, så får ni sitta och mysa
eller göra som jag.
Svenska sommar redan, va?
Eller så gör ni som jag. Ja, just det, svenska sommar var på nationaldagen i år.
Och så var det i lördags också.
Ja, i lördags.
Två dagar fick vi.
Ja. Men annars gör ni som jag gör och åker mycket motorcykel.
Mm. Det tycker jag låter som en bra plan. Ha det bra.